Hej och välkomna till Lille Lördag. Jag är så nöjd. Dels för att jag har någonting som Anita är sotis på. Du är sotis. Du är syrrasotis.
Ja, jag är super.
Du är lille syrrasotis.
Nej, men jag är så sotis att du förstår inte.
Och du ska vara det, men vi kanske ska berätta varför du är sotis. Bullen sotisen. Du är avundsjuk på min katt.
Ja, jag hyser ett stort kattförakt.
Gentemot mig, eller?
Gentemot dig, inte mot Bullen. Ja. Bullen älskar jag. Honom ska jag kidnappa.
Men det, du vet ju den här, eller det är ju inte en klyscha insett nu. Alla klyschor är ju sanna. Tända ljus, räkfrossa, allting finns av en orsak. För att det är jävligt mysigt när vi pillar på den där räkan och tänder de där ljusen. Och ja, men som många säger så här, om man inte har en katt hemma är det inte ett hemtrevligt hus. Jag bara, ja.
Så jag absolut tröstar mig helt sonika med en annan typ av katt. En lussekatt.
Oj, så tuckigt. Oj, så tuckigt. Vi börjar med Bullen då. Bullen är ju nu en del av vårt liv. Han har ju varit här i 6 veckor. Det känns som han alltid är här. Han är på olika ställen. Går omkring. Han skapar liksom en trivsel för att han ständigt är i rörelse. När han inte är i rörelse så är han nöjd och kurrar. Så det känns liksom lite, man känner sig lite som en avart om man börjar gnälla eller inte trivs
så,
i livet.
Så han inser, är er temperatur för hur kvalitativt livet är. Om Bullen kurrar, då vet ni alla, sonika, att så här, det är bra nu. Vi behöver inte vara oroliga för att ingen är tillfredsställd. Alla har det bra.
Och sen Bullen kom så är det också, sitter vi typ som ett fotbollslag varje kväll och ska titta på fotboll och alla har börjat kolla på julkalendern.
Visst är det mysigt?
Nej, men tack SVT. Nu har ni faktiskt liksom lyckats. Med skådisar, med interiör och exteriör, med manus, med liksom känslan av jul, hur det var bakat ihop med nu, lite fantasy. Well done.
Mycket well done. Väldigt roligt att jag träffar en otroligt duktig castare på premiären för Bonusfamiljen. Och hon säger så här, ja, har du sett det nu? Jag bara, vad menar du? Ja, du vet den där huvudrollen som Penny tackade nej till förra året. Jag bara, va? Ja, det var kronprinsen. Jag bara, men varför sa du inte det? Men jag fick ju inte säga det, för vi får ju inte säga sånt. Vad det är för någonting. Det är ändå roligt ju.
Verkligen roligt.
Det är roligt med saker man tackar nej till, som man inte vet vad man tackar nej till.
Ja, det där är ju en återkommande liksom, följetong i media. Människor som har tackat nej till olika roller som sen har blivit supersuccéer.
Ja, också en annan rolig vinkel på det där. Jag såg också så här, regissörernas 1, 2 och 3 listor. Var det så här Quentin Tarantino som hade satt liksom Gary Oldman på så här, ja, men du vet, om det inte blir han, om det inte blir Tim Roth så kanske Gary Oldman, men ja, men helst den andra istället. Ja, men du vet, att man liksom aldrig att man aldrig var topp 1 hos någon regissör, den är också jobbig.
Ja, men den är jättejobbig överlag. Ja. Lite som jag tänker min pappa som bjöd upp min mammas bästa kompis där på dansen, Folkets park i Eksjö 1969, och det visade sig att hon hade brutit benet, så att han liksom, ja men lite några knappar under västen, han tog väl så som slöa med när, man tog väl den som satt närmast och det var mamma. Att alltid vara second best. Nej, men det där är ju sådana grejer som såklart kan gräma en ett helt liv. Jag tänker, det var ju flera, Bonnier tackade ju nej till Astrid Lindgren och Pippi Långstrump.
Precis.
Får jag dra en liten lista till kändisar som tackat nej till historiens största filmroller?
Ja, du får göra den väldigt fort då, för vi har ju så mycket att prata om idag. Ja.
Vet du vad Peter Stormare har tackat nej till?
Nej.
Du kommer aldrig kunna gissa.
Säg då.
James Bond.
Va? Jaha, men som någon skurk.
Ja, det måste ju vara. Sean Connery då? Han tackade nej. Till vad?
Ingen aning.
Tackade nej till att spela Gandalf.
Jaha, ja, okej.
Okay. Och vet du vad han tackade nej för?
Nej.
Han skulle spela i en hiskeligt utslädd League från 2003.
Även.
Och Brad Pitt och Leonardo DiCaprio tackade nej till Brokeback Mountain.
Ja, men de är väl alltid å andra sidan först, tänker jag, på alla listor. Det är väl de man börjar med och sen sant, ringer man resten.
Jaha, så den tyckte du inte var så nej. Kul då? Men den här är kul, älskling. John Travolta tackade nej till. Det här är liksom, det här är typ världens mest sedda film, som jag fortfarande tycker är så jävla bra, som jag såg häromdagen.
Titanic.
Nej, nära.
Säg då.
My mom always say life is a box of chocolate.
Jag visste inte att han var från södra Värmland heller.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
En gång till, det vill jag höra.
Okej. Blir lite nervös. Det här är min provfilmning för den här rollen. Okej. Mom.
Du var inte tillfrågad, eller?
Jag tänker nej. Jag skulle göra en pjäs i en skoluppsättning i Farsta. Okej, nu ska jag skärpa mig. Mom always said life is a box of chocolate. If you lose one... Jag fick inte
den. Är det för dialekt? Är det ens engelska? Jag är osäker. Det skulle kunna vara en väldigt grötig skånska.
Gwyneth Paltrow, Titanic. Det var väl en jävla tur, ska
ja,
säga det.
Ja, det var en tur.
Ja, men ska vi ta och lyssna på hur det egentligen lät?
My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Ja, och den sista då. Madonna tackade nej till en roll i The Matrix.
Ja, det kunde hon gott göra. Hon är ju inte en superbra skådis. Ja, det kunde hon gott göra. Så det var väl bra för alla att hon tackade nej helt enkelt.
Men du, vi var ju på premiären av Bonusfamiljen häromdagen.
Ja, precis.
Ganska ångestframkallande och ganska intressant hur mörkt de hade valt att hålla årets julfilm. Det tycker jag var jävligt modigt.
Verkligen. Jag tycker ändå att så här inramningen romcom, för att det skiljer sig väldigt mycket från liksom serien Bonusfamiljen.
Otroligt
ja, men
mycket.
De måste liksom komprimera så här, typ 6 eller 8 avsnitt till 1,5 timme, men ändå få ut det göttigaste på något sätt. Det är ju en svår knäckt nöt, men de har ju liksom en romcom med en twist, så kan man väl säga, utan att liksom sälja ut slutet.
Ja, gud ja. Men det jag har tänkt så väldigt mycket på, otacksamheten i den mannen, eller den manstypen som Patrik är, alltså Jerka Johansson.
Ja.
Jag har tänkt lite på hans roll överlag, både i filmen och i serien, och jag tänker så här: nej, men I marry you any day.
Men finns den mannen?
Ja, men det jag undrar. Vilka män finns? Och vilka är en mix av väldigt många olika män? Eftersom vi hoppas ju och tror hela vårt liv att vi kommer hitta en man som kommer fylla alla våra behov och som kommer vara en hybrid av liksom bra egenskaper hos massa olika män. Men ju äldre man blir och ju dummare man blir faktiskt, så inser man att det går inte. Så här, det finns inte den typen av man som kan tillfredsställa allting. Men jag tänker att han ändå på ett ganska så här otacksamt sätt, både i serien och i filmen, framställs lite som töntig och präktig och liksom tråkig. Och Vera Vitalis roll då är liksom härlig, frigjord mamma som är så här lite 70s men ändå smart och liksom gör karriär och hitan och ditan. Men han är ju liksom too good to be true, och det kan man ju också höra i trailern. Vi ska lyssna här.
Nu fick du några fina julklappar.
Vi har skilsmässa av Lisa julklapp.
Du skojar. Dra ihop hela gänget. Överraskning. Romance. Fan, du grejer det.
Fast nu skulle jag sagt nej.
Varför vill du gifta dig med mig om jag är så jävla dålig hela tiden?
Därför att jag älskar dig!
Varför vill du gifta dig med mig? Men för jag älskar dig. Han är liksom både passionerad, han vill ligga hela tiden, han lagar mat, han tar hand om alla ungar. Han liksom behandlar som en liten typ knähund, men gillar ändå att vara manlig. Alltså så, jag förstår inte. Så efterhand, jag bara, I'll take him any day. Är du med mig lite?
Ja.
Allt är förlåtet, Jerka. Ring mig.
Det, han har liksom, han har inte, för det tycker jag ändå är ett så här tydligt tecken i de relationer och män jag har träffat och levt. Det finns ju en väldigt lång liksom sårad, alltså även söner ska involvera sig här. Män blir ju väldigt sårade när de blir avvisade på olika sätt. Men inte den här mannen, han blir inte det. Ja, men han grämer sig i 2 minuter och sen är han liksom glad som en tupp igen liksom. Ja, det är otroligt.
Och han lagar mat, och han friar, och han har överraskningsfester, och han städar, och han torkar upp efter vad. Nej, men han är liksom, ja.
Nej, men
han är den perfekta mannen.
Ja, han är den perfekta kvinnan, skulle jag också säga.
Ja, ja. Men tyvärr så ser ju inte verkligheten ut så.
Nej.
Och det beror ju, det är ju massa orsaker. Dels som vi har pratat om i de 2 senaste poddarna. Männens vad ska man säga sorgesamma utveckling har ju gått mer mot moraliskt förfall och slöhet än någonting annat, trots att det finns så många att lära sig av och så många olika gurus och internet TED talk och hit och dit, så verkar det ju både män och kvinnor ska jag säga regregera.
Ja, gud ja.
Och vill bara att allting ska vara ett knapptryck bort liksom.
Absolut. Men du har ju läst en krönika av Hugo Renberg. Vad var det som var så stack ut i den? Eller vad var det som var så vast i den?
Han har precis läst en stor studie från Göteborgs universitet. Och den konstaterar då att män under 30 är mer sexistiska än gamlingar. Och det var väl för väl. Det hade ju varit jobbigt om 90-åringar fortfarande liksom jobbade på.
Är det för väl? Tycker du det?
Nej, men det hade ju varit ändå lite jobbigt. Jag menar inte att det är bra att de är mer sexistiska än gamlingar.
Man tänker att det borde gå åt andra hållet, men det gör det inte. Alltså.
Nej, men jag menar, sexistiska, de får ju vara sexuella. Men det är i och för sig 2 olika saker, men okej. Okay. Hur som helst, det skriver Hugo då, att det är en tråkig utveckling. Eftersom logiken säger att just att den nya generationen ska stå för progressiviteten, inte tvärtom. Och då pekar forskarna på några faktorer. Att i regioner där arbetslösheten ökat mest slår den moderna då så kallade sexismen i taket. Och slutsatsen då enligt forskarna är att de unga killarna betraktar kvinnor som karriärblockerare. Det har vi också pratat om förut.
Jaha, okej.
Okay. Ja, men det är jättetråkigt. För om tjejerna inte är hemma och liksom tar hand om killarna då kan inte, och barnen, då kan inte de jobba.
Det är lite som han, kingen i Gävle som berättade då. Och jag får inga grejer för jag har röstat på SD. Och så tittar man på honom. Och så, det är inte bara SD som är problemet i ditt fall.
Om du hade sett ut som Brad Pitt och varit liksom och kört omkring en Porsche och haft ett bra jobb, då hade kanske inte lika många brytt sig om att du röstade på SD. Eftersom 25% av Sveriges befolkning gör det. Ja. Och nu kommer vi tillbaka till olika förklaringar då. Och Hugo Renbergs då lätt Sivert Öholm anstrukna teori som man säger. Sivert Öholm var en programledare som drog liksom egna slutsatser. Lite enkla ibland kanske, men hur som helst.
Det var ju på den här tiden, TV fick moralisera och själv komma med någon form av konklusion.
Precis, att man, liksom, man som programledare, idag måste ju programledare vara helt neutrala.
Exakt, och det är väl egentligen den rollen en programledare ska ha. Det ska ju bara vara liksom en, någon som modererar ett samtal. Men på den tiden var det inga problem för en man i ett debattprogram på bästa sändningstid att dra egna slutsatser och då formulera en åsikt åt svenska folket. Så här ska ni känna och tycka.
Exakt, och killgissa. Men skillnaden var att idag kanske man tänker så här, där står Sivert Öholm och killgissar. Men då, på den här tiden, 80- och 90-talet, då var ju det en vedertagen sanning för alla som satt och fes och käkade popcorn i sofforna hemma i vardagsrummet.
Precis.
Ja, nu är det inte Sivert Öholm som säger det här, utan det är då Hugo Renberg som säger att han misstänker att nätporren har ätits in i killarnas förvirrade hjärnor.
Okej. Okay. Ja, det är ju inte så konstigt med tanke på att det är som sagt ett knapptryck bort. Det var ju lite svårare på vår tid att få tag i porr.
Nej, men jag kommer ihåg, vi hade ju ett ställe i fjällen.
Ja.
Långt, långt upp i fjällen, nära Lofsdalen, Fjätevålen. Och då var det ju klassiska fjällkillar som även jobbade där på sommaren då. Oklart vad de gjorde, men de hade ju såna här små kurer som de satt i och kollade då att ingen ramlade av de här gamla liksom liftarna som fanns förr i tiden. Och på sommaren när vi var där då höll på och fixade lite med stugan, så gick jag och min syrra på någon liten promenix där uppe på fjället och såg den här lilla boden då och tyckte, gud vad kul, en övergiven bod. Vad finns det där inne?
Vad kan det finnas där? Månne. Var inte alla bodar, jägartorn etc. Rena små porrfabrikerna?
Ja, det var ju där det samlades liksom. Och det var ingen som sorterade bort efter så här, när snön smälte. Utan det låg ju där som ett litet minne över den uttråkade svenska mannens runk.
Ja, men jag tänker också att det måste funnits en sån otrolig usp i. Folk säger att vad är grejen med att vara jägare? Det är så många timmar man bara sitter på pass. Halva nöjet måste ju också varit att kolla porr. Eftersom inte porren var så tillgänglig som den är idag. Idag har du ju porren i telefonen om du vill.
Precis. Och där var då som deras sista bastion. Att ingen kärring som kommer störa dig, inga ungar som liksom skulle snytas. Och det är ju väldigt, liksom, tycker jag, tidsdaterat när man kollar på gamla Seinfelds avsnitt. Hur liksom kvinnor framstår som några som kommer att förstöra deras liksom unkisvardag.
Exakt. Kan vi få in Magnus, kan du lägga in runk i balle här utav Eddie Medusa? Runky balle, runky balle, balle. Okej, tillbaka.
Men ja, Hugo skriver då att han... För män under 30 så har pornografi varit lika lättillgängligt som vatten och elektricitet. När jag växte upp började man kämpa för sin porr, apropå det vi pratade om. Och han skriver då om att hans livs bästa inbrott skedde hösten 1998 vid ett brobygge strax utanför Båstad. Han och hans kompis Johan bröt sig in i en byggbarack och stal ett 50-tal porrblaskor. Satt oss under en gran och bläddrade i stöldgodset, vimmelkantiga av hormoner och lycka. Han sa det tidningarnas innehåll då. Idag skulle det betraktas som plain vanilla vardagssex. Och porren som visas då, ett knapptryckbrott som vi pratar om, det är ju så jävla mycket grövre. Och det som han skriver, att exponera tonårskillar för gangbangs och förnedringssex, det är en usel utbildning inför verkligheten. De riskerar ju att tro att det är standard. Och det kommer ju sannolikt att påverka deras kvinnosyn och framtida kärleksrelationer. Det är klart att det gör.
Ja, men det är klart.
Och det är det här. Tack Hugo för att du skrev det här. Och apropå lättillgänglighet och livsläxor. Att träffa tjejer på riktigt kräver hårt arbete. Man ska våga hälsa på dem, lyssna på dem och få dem att tycka om en. Om jag hade haft på ett knapptryck bort skulle jag förmodligen aldrig lämnat pojkrummet.
Nej, men sen tror ju jag att det är lite dubbelt där. För jag tror att det finns liksom, dels så ligger det någonting i det han skriver. Men... Däremot så tänker jag att många pojkar går ju in i en porrtid i sitt liv. Och man kommer också ur det. För att man förstår också att det inte är normalt. Man är inte bara helt dum i huvudet, eller?
Nej, men jag tänker ändå att apropå, jag behöver inte hela tiden dra liksom incellkortet, men alltså tonårspojkar och flickor är ju av naturens slöa. Man är svintrött, man växer, det är hormoner, det är samhällets krav. Man inser att mamma kanske inte torkar min röv längre. Om man då har en tendens att bli beroende av saker, vare sig det gäller porr eller spel eller cigarett eller vad som helst, så kan man ju lika gärna välja det som att bli besatt av fotboll till exempel.
Gud ja, absolut. Det är så spännande för att det är så få år utav ens liv på liksom en livssträcka. Låt säga att snittmänniskan blir 80 år gammal. Allt plus över 80 det är bonus, allt under är minus. Förlust liksom. Men låt säga att snittmänniskan är här 80 år. Och då är det ändå 2-3 år av ens liv som formar en så otroligt mycket. Och kan påverka och skapa sår långt, långt, långt in i tiden. Så om man nu vill liksom komma från det här porrberoendet, vad ska man göra då? Men vad säger, du träffade någon ung kille på din favoritklubb natten. Och fick massa lärdomar.
Ja. Nej, men jag pratade med honom och han bara, jag ska ge dig the real stuff. Jag bara, ja, det kan jag få på annat sätt. Men berätta gärna lite vad du tycker om samtiden. Dels så var han tillsammans med en tjej. Han rörde sig då i innerkretsar inne i stan. Hon hade lämnat honom, men kanske kommit på att säga, ja, men vi kanske blir ihop. Vi blir ihop igen, men jag måste se vad han är beredd att kämpa för. Så hon har liksom skickat en lista till honom då, som han skulle svara på. De skulle ha ett möte dagen efter klockan 2. Jag sa att det kanske är bra om du går hem nu, liksom, så att du är lite fräschör. Men det tyckte han inte behövdes. Då hade hon skrivit en lista med typ så här, men 30 frågor som han skulle svara på då. Och sen skulle hon då göra någon form av analys kring om han var dedicated eller inte. Och sen då bestämma sig. Men vi har ju pratat om det här förut, att jag tycker att jag träffar många unga tjejer och killar som liksom vid typ 30 års ålder redan har någon form av livsleda. De har redan en bostadsrätt, de har redan varit på 43 resor, de har redan supit, knarkat, testat olika sexgrejer, varit i tjejgäng. Alltså, de undrar, var finns det nu? För att ge sig ut på djupare vatten som andlighet eller kanske the meaning of life, där är de inte än. De är för mycket kring liksom Stureplanskänslan, om man ska säga. Då sa han så här, jag har en massa kompisar som bor utomlands, tjejer, välutbildade, snygga, så jävla härliga. Jag har 2 syrror själv, liksom älskar kvinnor, men de kommer nu en efter en hem och fryser ner ägg.
Jaha.
Ja, de säger att liksom ingen snubbe som vill som orkar eller vill dedikera sig längre.
Och det tror du hänger ihop med liksom porrberoendet då?
Nej, men han sa att det aldrig varit lättare för en kille att få tillgång till sina lustar. Liksom. Och hans tes var att alla killar som inte underlägsnar sina tjejer eller på något sätt har dolt självförtroende på grund av ditten och datten är rovdjur.
Okej.
Okay. Jag bara, okej. Okay. Så han menar, eftersom vi pratar om att efter corona så är det, så här, det är väldigt många som helt plötsligt krisar i sina relationer. Man trodde helt plötsligt att det skulle bli bra. Nu var coronan slut. Nu skulle man leva la vida loca. Och då kom skiten. Då kom liksom kriget. Då kom arbetslösheten. Vad fan, när ska det bli det här roliga livet som vi hade innan?
Och då vill alla män gå ut i jägartonen och låsa in sig med en telefon och ronka.
För man orkar inte göra det där sista jobbet. Man orkar inte vara den där mannen som liksom fram till 70-80-talet var så här, okej, vi kammar och skaffar ett jobb, tar hand om vår familj.
Men får jag bara säga tillbaka till den här flickvännens lista. Den är också spännande. För här är det ju någon form av så här kommunikationsbrist och vad ska jag kalla det för? Ansvarsbrist som liksom uppstår de här två emellan. För att många tjejer idag har ju också en idé om sina snubbar att de ska vara den perfekta partnern, de ska gilla samma saker, de ska ha samma värderingar, de ska vara superbra föräldrar, de ska göra en exit, eller vad fan de nu ska hitta på för någonting. Det ska
exit,
vara
världens vidrigaste ord. Och att höra en gång till i mitt liv, han har gjort exit. Gjorde de exit? Jag kommer inte göra exit.
Det stod exit på såna här skyltar, vet du, förr i tiden när man gick ut från såna biografer. Nu står det såna nödutgång, men då stod det exit. Så jag tänker att de bara har gjort en exit. De gick ut.
Ska få göra.
De gick ut.
Man blev inte lyckligare för det förmodligen.
Nej, men den här listan då i kombination med den här minsta motståndets lag porr skadade mannen. Det är klart att det uppstår problem, tänker jag. För att det är ingen partner. Jag hade ett väldigt spännande samtal med en väninna över en middag förra veckan. Där hon så här klagade lite på sin man som hon upplevde då inte tyckte det var lika kul med utlandssemester som hon gör. Och de har varit par i, ja men låt säga 4 år ungefär. Och det här har liksom grott i henne, att hon känner att så här, han vill inte dela utlandssemestrar med mig och det är stor sorg i mitt liv. Och då har jag ju liksom en partner som såklart, det tog rätt lång tid att acceptera, det ska jag vara tydlig med, men att han inte alls har samma liksom sociala liksom sug som jag har. Han tycker det är jävligt skönt att vara en hemmakatt, och ett tag var det här liksom en livssorg i mig att han var en hemmakatt och jag var en, liksom en partyhare. Och, men till sist så har jag bara liksom förlika mig med det och liksom löst det och gör det tillsammans med mina kompisar nu, och så är det inte så mycket mer med det, så lägger man inte så mycket värdering i det. Och det var ungefär den insikten hon hade kommit till, att så här, vilken människa är fulländad, varför skulle man vara ihop med någon som är precis som en själv? Man måste kunna hitta de här ytorna där man inte är lika hela tiden. Men den kravställningen finns ju idag på en partner, att den ska vara allt det där. Och då förstår jag att många män går i barndom. Med det sagt så tycker jag inte att det är en ursäkt för att vara porrskadade. Men att man då bara så här känner en apati för den kvinnliga kravlistan på vad man ska vara.
Jag tänkte på det igår morse när jag lyssnade på P3s deras morgonshow. Liksom. Och Kodjo sa så här, ja, vi blir bara sämre människor, för att vår hjärna och vår kropp är typ så för 100 000 år sedan. Men det moderna samhället skapar ju liksom, ja, det som han uttryckte som, vi var den första elbilen. Vi var tvungna att liksom laddas 7 timmar per dag, annars så kändes vi liksom inte som bra människor som var med i verkligheten. Och det är klart, jag och Mattias pratade om det häromdagen, att så här, det är jobbigt, för kvinnor verkar ha någon energi som män, ja men, kanske kan man säga då efter en viss producerarålder, så är min tolkning. Nu är vi klara, nu är barnen liksom, nu har vi våra barn, nu ska vi få ha det göttigt, och då börjar kvinnan gasa. Jag tänkte på det när jag var på den här nattklubben Natten då. Natten är ju en klubb i Stockholm, i Slakthusområdet, där, ja men, där de bara spelar powerballader. Och det är liksom 1000 kvinnor och en hel del män, men mest kvinnor, och i alla åldrar. Och då tänkte jag på det när jag var där i lördag, så att det var väldigt mycket kvinnor mellan 40 och 50, men inte så mycket män.
Nej, där är killarna alltså, lite yngre, nej, va?
Precis. Ja, där är killarna liksom mycket yngre, och tjejerna går ju dit i stora liksom, vad ska man säga, horder av kompisgrupper. Silla var ju där, Frida var där. Vi står och dansar med varandra. Vi bryr oss inte så mycket. Vi vill bara en härlig stund tillsammans, brudarna liksom. Men jag har väldigt svårt att se så här 10-50-åriga gubbar stå ner på dansgolvet och få liksom en drink över sig och dansa i någon form av liksom gruppkram.
De är hemma och runka istället.
Om de får ut
till nätporr.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Anita, sen, du vet att jag är lite inne på, jag är lite inne på så här, I need to learn and let live and let go. Jag tittar mycket på TED Talk, jag lyssnar på Gabor Maté, på alla de här relationsgurorna, Esther Perel, bla bla bla.
Men, behöver man inte vara liksom en professor där, det låter som att du är inne i en liten kris.
Ja, okej. <Okay. laughs> Nej, men det hjälper ju att lyssna på människor som har jobbat och forskat kring relationer eller barndomstrauman i 40 år. Det är klart att de, om de är liksom de mest lyssnade på i världen, så borde de ju ha någonting att säga. It makes sense liksom. Men då lyssnade jag på Esther Perel, som är väldigt flitig, liksom, ja, men, anlitad föreläsare. Hon är med i varenda podd i liksom hela världen. Jag vet inte ens hur hon hinner, du vet, gör någonting annat än att sitta i olika poddar och föreläsningar. Men så lyssnade jag på en intervju där hon var med igår och blev lite omstörtad.
Jaha.
Ska vi lyssna?
Visst.
Look, we know that women get bored with monogamy much sooner than men.
Wow. Is this a fact or is this
That's research.
Okay.
That's not just fact. That is men's desire in long-term relationship goes down gradually. He actually is much more able to remain interested. And maybe just because he's interested in the experience itself and he has a partner there. Women's desire post-marriage.
Really? Plummets. Wow.
And it's always been translated as, well, that's because women care less about sex. Rather than, it's because women care less about the sex that they can have in their committed relationships, which is often not interesting enough for them.
Mm.
And it often has to do with the fact that the story, the character, the plot is not in, it's not seductive. The romance, which is an essential ingredient of turn on for the woman, often disappears in the long-term relationship.
Mm.
It's like people look at each other at the end of the day and you want to fool around? You want to do it? You're up for it tonight? Now, this is not very much of a turn on for most women. And the idea that foreplay often starts at the end of the previous orgasm, you know, and not 5 minutes before the real thing,
right,
which for her is not the real thing. The real thing is everything else.
So it's essentially the game.
Yes.
It's creating a game.
It's seduction. It's a plot. It's a coming close. It's a tease.
Mystery.
It's what animals call pacing. It's that I come to you, but I don't overwhelm you. I come just a little bit so that you can come a little bit toward me. And then I don't immediately answer. I actually go back a little bit too. Have you ever seen animals? They do this kind of pacing. And it is an essential playful ingredient.
Ja, men dels så påpekar ju Esther då att vi är den första generationen kvinnor som kan gå ut i samhället och säga att vi är sexuellt aktiva och att vi vill ha sex och hur vi vill ha sex. Det har ju varit, var ju helt omöjligt bara för 30 år sedan. Dels beror det ju såklart på att vi är ute och jobbar och sen att p-pillret kom, men också att så här, ja, men kvinnor tar för sig mer. Och då menar hon på, som hon säger här, att kvinnor tröttnar mycket snabbare på sex i en monogam relation.
Ja.
Och det har ju då, alltså om man ser då kurvan enligt forskning, så går liksom mäns väldigt sakta neråt, medan kvinnor bara så här efter 1-2 år stupar.
Just det.
Och ja, och det här har ju tidigare då översatts till att så här, ja, men kvinnor tycker inte att det är så kul med sex. Män är liksom djur. Ja, men lite som den här killen sa till mig i lördags, att så här, alla män som inte underläggs är rovdjur. Den där vi vill är liksom att erövra och knulla typ. Men som Esther säger, att det handlar ju om att liksom kvinnan är inte så intresserad av det sexet hon får. för henne är liksom hela livet så här, vardagen är ett förspel, hur man beter sig mot varandra, vad man säger, små gester, kommentarer, bla bla bla. Medan killen är som vanligt liksom, ja men nu får vi köra på här, så här, han är mer intresserad av själva sexet, vilket gör att tjejen är så här, ja men blir det inte mer än så här, då får jag skylla på huvudvärk då, eller ditten och datten. Så att, det handlar ju liksom inte om att kvinnor är mindre intresserade av sex. Det handlar om att män fan inte bryr sig särskilt mycket om vilken typ av sex vi vill ha. Liksom.
Nej.
Och ganska sorgligt tycker jag. För jag tycker att män och kvinnor möts på väldigt många ställen. Men ju mer det är såna här undersökningar och det, hela tiden så är det så här, 70% av svenska kvinnor är liksom missnöjda med sitt sexliv. Kvinnor är inte särskilt nöjda med sitt sexliv. Och då tänker man att det borde vara en dialog kring det. Eller liksom någon form av så här, hur gör vi nu om du inte är nöjd? Men det där verkar vara också så här, om moderskapet kvinnans sista bastion, så verkar liksom att få styra sexet vara männens. Vilket gör att, tror jag, att många relationer söndras. Kvinnor är mer otrogna än män nu för tiden. Och ditten och datten. Jag tänker att det kanske inte får se vara svårt att bara snacka ihop sig lite. Vara lite ödmjuk.
Är det statistiskt bevisat att kvinnor är mer otrogna än män?
Ja.
Är det sant? Finns det liksom, är det flera då på samma snubbe? Jag tänker att det måste alltid vara jämnt antal. Eller byter man kön? Eller vad är det som händer? Det här är så
nej,
spännande.
Nej. Jag läste det för några veckor sedan. Att så här, nu konstaterat att nu får vi liksom som vanligt hålla oss till vår del av världen. Men tror inte du att det här är en stor del i det? Att man är så här... Det är svårt att skilja sig dels ekonomiskt. Man kanske liksom har små barn. Man gör som snubbarna gjorde förr i tiden. Man går utanför dörren och vänder sig till något som är hetare, kåtare och bryr sig om men det knapplösa knullets comeback.
Men jag är så perplex här. För den nya feminismen, den påminner allt mer om att det är någon form av revansch på att få göra det som det dåliga manssamhället har fått i alla tider. Mm. Och nu... Ska vi också kvinnor ha rättigheter till det? Är det verkligen feminism? Jag pratade med några kompisar som då... Karriärister som är barnlösa. Och hade liksom ett utvecklat resonemang om då att då skaffa barn med hjälp av surrogater. För de vill inte sluta jobba. Och de orkar inte gå igenom en IVF. För de vet att det inte kommer funka. För de är inte åldern inne liksom.
De har inte fryst ägg.
Nej, de har inte fryst ägg. Och sen så skaffa en heltidsnanny som kan hjälpa till att ta hand om barnet så de kan fortsätta liksom ha liksom high maintenance både på jobb och privat och liksom inte behöva tacka nej till fest för att man har ett barn. Liksom. Och med motiveringen att det har ju pappor gjort i alla tider så det skulle väl också mammor kunna göra. Liksom. Det är väl ingen skillnad på det. Och det lät väl när jag liksom hörde det på så här, ja, som utifrån något, vad ska jag kalla det för, feministiskt perspektiv. Att säga, ja, varför skulle inte en kvinna kunna göra det på samma sätt? Samtidigt tänker jag så här, wow, vi har alltså inte kommit längre än att skapa en ny generation usla morsor. För det är väl ingen av de där papporna då som bara går hem och sätter på frugan och sen så drar iväg på jobb och ser till att ha en nanny när det behövs liksom. Som är en närvarande, trygg farsa. Lite av det där som Jan Emanuel pratade om med oss i rörande tre pappor-podden förra veckan. Utan det här är ju en ny form av bottennivå i feminism. Att vi helt bara gör en copy-paste på en usel mansförebild. Och tycker att det är good enough.
Wow, och nu är det så här... Hela världen alarmerar om att det är inga kvinnor som blir gravida.
Nej.
Senaste åren. Det är så här... Nej, men det är liksom... kvinnor vill inte... Alltså, det är inte tillräckligt bra det som vi erbjuds i en monogam situation. Jag tror att det är så här, många känner sig... Vad är det jag ska ge till det här barnet? Vill jag ge det till det här barnet? Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Mm, och jag tänker att liksom i Italien efter corona, det är så här, totalt liksom, men det är så många som skiljer sig. Och även i Sverige och liksom, men överallt så har ju nu har det kommit i fatten alla professorer och allting undrar sig, varför sker det inte 2021, varför sker det inte, men nu verkar det som har hänt, som att det har hänt.
Jo, men det hänger väl ihop med att samhällena blir allt mer sekulariserade, och så länge inte Gud har makten över äktenskapet eller mannen, då finner inte kvinnor någon motiv för att faktiskt vara kvar.
Och jag tänker också så här, som Italien, där var det ju en extrem ökning av misshandel av äldre, misshandel av liksom kvinnor, folk krökade, folk, alltså det var liksom väldigt höga siffror på allting, som stark utsatthet för kvinnor och barn och äldre liksom. Och då tänker jag så här, att när man lever i det där och inser att så här, om män blir instängda och ska ta hand om sin familj, det pallar de inte. Så att då är det liksom, då slår de oss och barnen och, ja, men du vet att så här, varför, jag tror inte att det blir den stora frågan, varför ska man offra sin kropp, sin karriär, sitt liv, så som de nya karriärskvinnorna tänker, när det är det här som männen ger tillbaka? Jag vet inte.
Nej, alltså, men jag bara Make funderar på om det är så här, är det här liksom, går det, är det samma liksom regelverk i HBTQ i samhällena liksom, eller hur funkar det där? Vad är det som krävs? Men jag upplever ju bara i grunden lite det vi redan så här ringat in. Det finns ju den här utbredda latheten. Sen finns ju också en stor del utav egocentri i vår nya narrativ, och om man inte är woke, då är man lika med oförstående, och är man oförstående så är man lika med ointressant. Jag såg nämligen på Så mycket bättre i helgen, och då var Daniela Rattan där, som är en 26-årig musiker som ursprungligen är från Akalla, men liksom har slagit sig upp och är väldigt duktig, måste jag säga, det lilla jag har hört, men liksom är i den här, vad jag skulle kalla det för, den här unga nya typen av kvinna som vuxit upp utan någon form av så här guidning för vad feminism faktiskt är. Jag har bara tolkat om girl power till att vara så här ett, ja vad ska jag kalla det för, en egocentrisk lat kvinna som bara så här gör antaganden, översätter antaganden till känslor, översätter känslor till fakta, blir facit, kan man säga så. Så det är ju lite så man jobbar nu för tiden. Jag kände det, då är det rätt. Jag är facit, och allt runt mig är...
Min känsla är facit.
Ja, och alla runt mig behöver anpassa sig efter mig, för att det är jag som har sett ljuset. Jag vet mest. Det handlar ju mycket om att människor idag tror väldigt mycket på sig. Jag ska prata lite mer om det här snart, med att man har en viss typ av begåvning, så kan man ju tillskrivas en bredare intelligens. Och när man tillskrivs en bredare intelligens, och då kan ju den här personen som har uttryckt den här begåvningen från början börja tro på det här. Det blir lite kejsarens nya kläder samhälle. Och Daniela säger då det här i Värvet till Kristoffer Triumf, när hon har gästat Så mycket bättre. Att
hon var väl en av deltagarna?
Ja, precis. Alltså, men de har ju liksom gjort en lite speciell säsong, så det är ju några som har varit med lite längre och några har varit med lite kortare.
Just det.
Ja. Hon tycker så här, i och med att hon inte var med från start utan kom in först efter några avsnitt, så gjorde hon att hon kände sig väldigt osäker. Och det kan man ju göra, man kommer lite sent till en fest och folk har börjat liksom hitta sina grupper. Det är lite jobbigt att komma in, så det vet vi alla liksom. Jag kom in i slutet av perioden, och då hade det redan formats. Alla hade fått sin roll. Och jag tror inte de gillar mig så mycket, säger hon. En annan jobbig... Det är ett antagande, men det har blivit facit då. Det är hennes liksom perspektiv på det hela. En annan jobbig grej var själva måltiderna. Nu kommer vi till traumat. Man sitter på en middag med främlingar och ska plinga i glaset och ställa sig upp för att ta ton. Det är ju ungefär som att vara på ett bröllop då, om man ska hålla ett tal. Nej, men det är ju inte råhärligt, men det är ju väldigt härligt för dem som är där för att firas. Och jag, som alla vet det Så mycket bättre, så är det ju olika artister som indirekt håller tal i form av musik för andra artister som hostar de här dagarna. Men det är ett vidrigt beteende, tycker då Daniela Rattan. Det är ett vidrigt beteende man håller på med. Det vill ingen. Jag vill inte det. Och inte de som satt runt bordet, det var ingen som ville det. Vad trist, tycker jag, om man är med i ett sånt här program och ingen vill sjunga.
Ja, jag tänkte också precis säga att det är, så, det är som när, det här är ju en vanlig liksom reaktion när man tackar ja till någonting. Det har vi ju pratat om även i Gifta i första ögonkastet. Man får premisserna, man är en vuxen människa, man får veta premisserna, man får läsa premisserna, man får skriva på ett kontrakt där man godkänner premisserna. Och sen när man står och ska liksom leverera ut efter kontrakt eller efter rådande... Ja, men det här är ju ett programformat. Det har varit så hela tiden.
Ja, det går ju att kolla på tv också. Eller bara googla ett klipp.
Ja, om man inte känner till det. Och då så blir man ändå sårad och tycker så att man har varit tvungen att gå emot sina egna... Göra våld på sig själv är ett väldigt populärt uttryck just nu.
Ja, och sen upplever man också att det fanns folk som grejer sa, som för mig lät helt sjukt, saker som inte var så politiskt korrekt. Lite sexism och så. Hon vill inte utveckla vad det handlar om. Men hon, det ser man ju tydligt i programmet att det handlar ju om Nordman då. Som är då två män. Och vi vet väl att Håkan har haft liksom mycket problem med droger och bland annat heroin under sitt liv. Men liksom lyckas vända på det på något bra sätt. Det kommer från helt olika, de är från Gävle tror jag. Och helt olika samhälls... demografiska samhällsgrupperingar rent geografiskt, men också att de, så här, de har en annan typ av ekonomi, de har en annan typ av livssituation, de är en annan typ av generation. Men istället för att liksom så här, kunna vara nyfiken på andra generationer och andras liv, så upplever man då utifrån ett så här 26-års perspektiv att man blir, att det är sexistiskt. Man kan inte tolka det sammanhanget man är med i och se det som något spännande och ställa en fråga. Nej, utan istället se något kränkande och läskigt. Vi ska lyssna lite på ett klipp här.
Jag var lite så här, jag var lite typ rädd för er från början, för jag tänkte att ni hade lite så här rasse vibe going on, om jag ska vara ärlig. Ni liksom skin...
Men allt utom det kan jag säga.
Ja, exakt,
det är så långt bort från oss som vi bara kan komma när vi pratar
om
det.
Men ni har väl blivit lite förknippade med den.
Men däremot så på 90-talet när vi slog igenom.
Sen klipp till den här nya feminismen som är så spännande. För Daniela gästar samma vecka som det här programmet sänds. Så gästar hon Biancas talkshow där Fredrik Wikingsson är gäst. Och då pratar Fredrik Wikingsson om sin pappa.
Hon gick och hängde naken hemma också, mormor.
Nej.
Så min pappa. Nej, men jag
han gjorde det. Men det här är så grovt.
Va?
Det är jättegrovt.
Det är jättegrovt.
Hade han stor kuk?
Ganska.
Men jag, för det där för mig är en helt rimlig fråga också. Alltså, varför ska det vara så himla?
Kommer men förstod du det när du var liten?
Ja, men typ, alltså.
Det här är, om du frågar mig då, dels de som känner Fredrik Wikingsson vet att det är väldigt känsligt det här med kuk. Kukar. Och dels är det så här, den här feministiska delen av henne där allting kändes obehagligt och folk inte var politiskt korrekta. Så här, det gäller ju bara när man själv blir utsatt.
Just det.
Och det tycker jag är så jävla tydligt tecken för den generationen att så här, man kan köra på, men liksom, det var ju bara kul. Men sen när man själv ska liksom på något sätt, vad ska man säga, dela med sig av någonting som inte är ens egna leverans, då tar man det personligt, man känner sig utsatt, någon har liksom krävt saker man inte har gått med på. Det är verkligen, jag tror inte att det finns så mycket sorterat där inne. Det är liksom mycket som läggs på hög. Och sen så blir det bara känslor och allting. Och man vet inte vad som är rätt och riktigt, kan man säga så.
Nej, men som jag tolkar det är det så här att i grunden så handlar den nya feminismen om att ingen får vara icke-woke till kvinnor. Nej. Men att kvinnor då får vara grova, sexistiska, vidriga, sexualiserande, tafsiga och så vidare. Det är inga problem alls. Och då är vi tillbaka på den här, den nya feminismen är alltså i grunden att vara en usel snubbe. Eller? Jag kan inte tolka det på något annat.
Nej, men jag tycker att, gud, nu fick jag en sån insikt, Anita, sen. Liksom så här. Kan jag få lite fiol, Magnus? Det är inget konstigt om vi kvinnor vill leva som männen har gjort tidigare. Dels som någon form av förmodligen undermedvetet hämndbehov. Dels för att vi kan. Dels för att liksom, snubbar har väl aldrig behövt så här, sy en muffi för att man har liksom fått någon förlossningsskada eller varit nära att dö. Eller liksom, jag menar, om vi inte behöver gå igenom den där kvinnoskiten så kan jag förstå att kvinnor väljer att inte göra det. Det är inte romantiserande längre att vara en sliten kvinna som står upp för sin familj. Förstår du?
Nej, men får man kravställa en generation män idag, alltså jag tänker på unga pojkar, att vara som könslösa enucker samtidigt du själv vill aspirera på att vara en svinig man för att du vill hämnas deras generation farsor för att de eventuellt har gjort fel som inte samhället hade satt fingret på då. Den är så jävla svår den här, för jag kan ju någonstans känna så här en upprättelse, men samtidigt så riktas ju upprättelsen åt ett felaktigt håll.
Ja, nej, men jag håller med. Och jag läste en Elena Grill heter hon. Hon är en terapeut i Italien som vi pratade om i Italien innan, där skilsmässorna har gått upp otroligt mycket efter corona. Och det konstateras att såklart att i mindre städer i Syditalien så skiljer man sig i mycket mindre utsträckning än i städerna. Och det följer ju liksom naturens lagar att där det finns större social acceptans och där man kan få en annan sorts hjälp så är det såklart steget lättare att, liksom, att lämna det som inte är bra. Men det som jag tror hände under pandemin över hela världen var att dels fick vi jävligt mycket mer större arbetsbörda, utgår jag ifrån och liksom enligt mig själv. Att det är så här, fortfarande är ju en kvinnas roll att hålla ihop familjen tycker jag, men outtalat, känner inte du så lite grann också att så här, när det blir kris då är det ändå på något sätt kvinnan som ska se till och lappa asymmetrisk kärlek som vi har pratat om, se till att det inte blir så stora liksom, slitningar mellan familjen, instängda i ett hus eller i en liten lägenhet, bla 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 bla. Och sen när man vaknar upp till det och vaknar upp till samhället så inser man sig, jag vill inte ha den här arbetsbördan längre. För det, liksom det jag får tillbaka är inte i paritet med det jag ger. Och det här ser väl de här karriärkvinnorna också, bara säga, what the fuck, jag låter någon annan bära det här barnet. Jag gör som snubben aldrig gjort, jag är den nya snubben. Man kanske inte ens reflekterar så, man kanske bara tänker så här, jag är den moderna kvinnan, förstår jag med det här?
Ja, precis, men ja.
Nej, men... Och det som händer tror jag också är så här, det är ju trauman hela tiden nu. Alltså det är krig, det är liksom ekonomiska press, det har varit liksom corona. Och de som mår sämst under press och liksom när de får kontrollförlust, det är ju männen. Och då har de kontrollförlust, så ska de ut i samhället igen, men fortsatt kontrollförlust. Det är därför liksom misshandeln ökar, det är därför män vill ha mer kontroll på sina kvinnor. Jada, 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 jada. Och då är det här ett sätt, tror jag, att man ghostar. Man pallar inte med det. Man bara, istället för att liksom ta ansvar för sig själv och sina beteende och sitt trauma och sin kontrollförlust, så kollar man kanske på nätporr eller ghostar kvinnor. Och då sitter kvinnorna där som är vana vid att ta kontroll över krig och situationer och familjemedlemmar som har dåligt. Då börjar de med sina lister. Det är deras sätt att få kontroll. Och då vill de avkräva männen någon form av liksom, ja, men intygelse att säga, okej, kan du leva upp till det här? Då får du vara kvar. Annars åker du. Och det är ju någonting som är helt jävla nytt.
Ja, och också lite så här kanske drängifierande också. Det är ju en dubbelhet i det där. Det är säkert jättebra att kravställa män. Jag kan inte tänka mig något bättre. Mm. Men det är ju så här... Sen med liksom facit i hand så har vi sett tre pappor och Axel i Gift vid första ögonkastet. Och det där är ju kravställda män. Så kan vi väl säga. Alltså antingen kravställda från samhället...
Ja, det verkar
ju
inte leda till någonting bra.
Nej. Alltså,
har du någonsin varit med om en man som har kravställt dig och skickat någon lista?
Nej.
Har jag aldrig varit med om det? Jag hade nog mått väldigt bra av det. Jag hade nog mått väldigt bra av det.
Jag hade också blivit så chockad, tror jag. Att få en lista där jag ska spesas på vad jag gör bra och dåligt. Som någon form av recension. Så jag har svårt att se hur jag själv skulle kunna gå vidare i den relationen. Men det verkar inte något konstigt för kvinnor att göra det till män.
Men hade du svarat? Hade du ens svarat?
Nej, men ja, det hade smärtat, tror jag, otroligt mycket, men kanske på ett bra sätt, I don't know. Men jag hade blivit så fruktansvärt förolämpad, så jag är så svårt att se hur jag och varför den här relationen skulle fortsätta. fungera. För att varför skulle jag vilja leva enligt en mall som någon annan har utstakat är facit?
Mm. Men jag läste någon artikel häromdagen av en man som sa, aldrig varit så lycklig i hela mitt liv som nu när min kvinna stakar ut exakt vad jag ska göra.
Men jag tror att det här är manligt kvinnligt.
Jag har känt med rådvill.
Ja. Jag tror att män är fullt accepterande av listor på ett sätt som kvinnor aldrig skulle kunna motta en lista från en man. För jag tror män i grunden är... Det finns ju liksom olika behov varför människor är i relationer. Kvinnor är ju i en relation för att känna kärlek, trygghet och liksom bli omhuldad. Under tiden en man många gånger väljer att leva tillsammans med en kvinna för att det är en praktisk lösning. För att den inte liksom orkar dra det sociala lasset eller vad det nu är och så vidare.
Ja, Esther Perel vittnar om det. Så här, nej, tjejer tycker att det blir tråkigt med sex efter ett tag för att snubbar bara gör det på rutin. Skjut, sprut, lyckligt slut.
Ja.
Det är någon, en röd tråd som går genom liksom, kvinnans och mannens relationer. Och det var så intressant som han skrev. Han sa, jag har aldrig varit särskilt säker på min roll, vem jag ska vara. Nu har jag liksom en helt fantastisk kvinna som älskar mig. Bara det har gjort att jag har en sån egoboost. Jag har liksom två fantastiska barn. Ge mig listan bara. Ge mig skiten. Jag gör vad fan du vill. Bara jag får vara i det här. Det är en annan förlängning av Jan Emanuels, tycker jag också, lite åsikter. Att säga, ja, man biter ihop och gör det som krävs. Sen kan man dricka kaka och lipa och vad fan man nu vill. Men först gör man sin lista.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Den listan verkar inte Kanye West ha gjort.
Stackaren, kan vi inte bara så låsa in han ett tag och ge han lite kärlek och medicin? Jag vet inte. Det är synd om alla inblandade på något sätt. Barn, han,
ja, jag tycker det är så spännande världen. Också hur mycket det här kommer eller har eventuellt eller stärkt Kim Kardashians varumärke.
Mm.
Ja, men de här tankarna kan ju inte liksom kommit igår, utan det här är väl någonting man kanske funderat på ältat ett tag, eller I don't know, jag vet inte hur det funkar med att vara så djupt bipolär som han är, men det jag vill inte prata om ju också själva hela det här nazisthaveriet eller vad vi ska kalla det för. Jag skulle vilja prata om, dels finns det ju liksom en utvecklad antisemitism bland många vad ska jag säga, konservativa, men också finns det en utvecklad antisemitism bland många afroamerikaner, och vilket allt mer bubblar upp till ytan. NBA-stjärnan Kyrie Irving som spelar för Brooklyn Nets, han har ju varit avstängd i 8 matcher för att han liksom också har då yttrat sig kontroversiellt och väldigt antisemitiskt. Jag är väldigt dubbel här till om det här är rätt väg att gå, att hela tiden cancellera som alla håller på med. Liksom. Lär man sig någonting utav det? Nej, det bevisar ju all vetenskap och forskning att man inte gör. Liksom. Men det Kanye gör, det är att han har ju en jätteduktig begåvning i musik. Han är sjukt, sjukt bra på sitt jobb. Liksom, och har varit det. Men,
ja, han är ju ett musikaliskt geni.
Ja, men sen används just det där lilla farliga ordet geni på fel sätt. Det studsar tillbaka på honom och han börjar tro på det här. Han tror att han är gud, han ska köpa världen. Sitter han och säger hos...
president.
Ja, nu söker han, ska han kandidera. Och han blir galnare och galnare. Och det här problemet är ju att när ordet geni tillskrivs, då tänker kanske personen i fråga att jag är ju mycket större än vad jag är, om du har lite narcissistiska drag också, vilket kanske är lätt att ha när du redan är väldigt duktig på någonting. Då börjar du använda den här materian och börjar prata till hela världen som att du är någon form av messias. Och världen börjar lyssna på dig, eller du som kanske vill lyssna, för att du vill tillskriva det här. Låt säga att du är ett Kanye-fan och tycker att så här, shit, han är ju verkligen messias, jag börjar tro på honom. Hans liksom tolkning av nazismen är väldigt basal. Han är ju inte en smart kaka. Det ska vi inte säga någonstans. Han är rätt korkad, skulle jag vilja säga, inom alla andra områden än just musik. Men det som det funkar i en sekt exempelvis, så är det ju att sektledaren och sekt liksom deltagarna, det finns en, liksom en näringskedja däremellan, för att båda vet på något sätt att vi är med i den här leken och vi spelar ett spel. Det finns ju liksom människor som vill vara följare. Jag vill tro på att den här personen kan göra mig gott och jag kan göra den här personen gott. Det är liksom ett utbyte mellan de här deltagarna i den här cellen. Och när Kanye gör såna här grejer så kan han prata till massa människor som kan uppleva att det finns ett utbyte mellan honom och dem. Så helt plötsligt kan en liten minicell skapas som sen växer och växer och växer och växer. Jag tycker den här utvecklingen är jävligt skrämmande utav vad vi ser. När vi nu börjar då bli facit, som vi har pratat om, översätta känslor, jag känner så här, det är rätt, till fakta. Och sen sända ut det till världen med ganska tunn evidens. För att din forskning i det här kommer ju hela tiden vara riktat från dina värderingar och dina känslor runt där. Du behöver inte så mycket. Och nu har vi liksom skapat en helt ny liksom mini-förstendumsskap utav idioti.
Det här är ju någonting, så här, historier om framstående personer som liksom håller idén om kreativitet och galenskap. De är genier och därför blir de maniska och därför så blir det så här, det är inte deras fel liksom. Men jag vet inte, det inget stort geni utan ett stråk av galenskap, sa Aristoteles. Men det som du säger, när det går över till att det ska rädda världen eller att människor på något sätt ska följa den här personen, då blir det ju riktigt, riktigt farligt. Liksom. Och det som du säger, han är ju bipolär. Och under så här milda maniska perioder så är ju många som mest kreativa. Det har ju liksom forskning konstaterat, men den där lilla gränsen när kreativiteten blir mani och galenskap, den håller ju inte liksom han koll på själv. Och världen ser ju inte den lilla nyansen heller, utan de tycker så här, nu kommer frälsarens nya ord liksom. Hur galna de än är så tuggar man i sig dem med hull och hår. Är det så du menar?
Ja, men precis. Alltså, det uppstår ju en kittling runt hans persona. Liksom. Och även om du så här vill kolla på vansinnet bara för att så här se när det skenar, så är det ju väldigt många som kollar på vansinnet och känner så här, maybe he's right. För att folk har ju också blivit så fruktansvärt historielösa i det här liksom, informationssamhället. Det finns liksom inget intresse för evidens, eftersom det finns otroligt mycket evidens.
Så det är... Man orkar liksom inte leta reda på den där nålen i höstacken. Så man säger, om man beundrar någon, då får den vara sanningssägaren och vara helt omötsagd.
Exakt. Så därför skapas hela tiden små mikrosekter utan att vi tänker på det. Och de här ytorna ges ju hela tiden.
Jo, men jag tänker liksom en stor orsak till att så här, Hitler kunde på något sätt sväva fram efter första världskriget är ju att hela Tyskland var i spillror och pengarna devalverades, ingenting var värt någonting och alla sökt, många fäder och söner, alla hade liksom dött i krig. Så man sökte ju då en frälsare. Spelade liksom inte så stor roll vad han sa.
Nej.
Utan man orkade inte heller efter all den här misären och liksom, man ville bara att någon skulle ställa något till rätta. Och det är därför jag tror att man ska liksom, som du säger, dra öronen åt sig extra mycket när det har varit flera år av kris. För då orkar människor inte så här, ta reda på fakta, utan då vill man bara att någon människa som verkar stark, som man beundrar, kommer att rädda den och säger sanningen. Det är väl samma sak här liksom.
Ja. Ja, men jävligt läskigt. Läskig utveckling. Men jag, med det sagt så tycker jag så här... Män är så pass usla som...
Nätporr.
Ja, precis. Det är enklare att kolla på nätporr, precis som Kanye gör då. Han är ju uttalad, stolt porrmissbrukare. Han gillar ju för sig de här gamla tidningarna. Jag kommer ihåg liksom det trasigaste momentet i han och Kims relation. Det var ju när hon la ut väldigt så här explicita... typ hemmafotade nakenbilder på sig själv i väldigt, väldigt små bikinis som inte lämnade mycket till fantasin och la upp på sin Insta-story. Det var alltså runkmaterial för Kanye, för det var sånt han gick igång på. Och sen så har hon ju i senaste säsongen av Kardashians varit väldigt såhär, jag har inte kunnat klätt mig själv utan Kanye alltid veta bättre. Åh, han tyckte jag såg ut som en billig hora. Alltså hon är så sjukt medberoende till honom, så att jag är mer så här. Nu måste hon sluta skydda den här mannen snart, för hennes liksom någon form av marknadsvärde, och framförallt för hennes barn, tänker jag.
Mm. Men det här blir ganska intressant, för att feminismen då fördömer det här med nätporr och porr och liksom att kvinnor då ska vara tillgängliga. Men några av de största influenserna i världen lägger ju själv ut bilder som tangerar till hur kvinnorna ser ut i nätporr.
Ja, exakt. Och jag tycker,
svårt att navigera i.
Tycker det här hela liksom sexualiseringen av samhället och påståendet att kvinnor då bestämmer då de själva har, bär kameran i handen. Men när man hela tiden då springer in i att så här bidra till ett gammelvälde. Där porren och kvinnor illustrerar så här, fast du gör det själv numera. Vad är det som är feministiskt anslag i det? Jag får liksom inte ihop den matematiken.
Anita, kanske är det så att männen, de feministiska männen, behöver skriva en lista till oss kvinnor där vi själva gör en liten analys på vårt eget beteende.
Låter som ett otroligt plågsamt men mycket, mycket bra projekt och uppdrag för tre pappor att ta sig an.
Och Jan Emanuel.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram. Hej då.